Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touchdowns, get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Hej och välkomna till Fighterpodden. Det här är alltså podden för dig som älskar kampsport. Idag som alltid så har vi ett fullspäckat schema och vi kommer bland annat snacka om att det faktiskt var 9 år sedan UFC kom till Sverige för första gången. Vi kommer snacka om damboxning och även snacka Ben Askren som möter Jake Paul i helgen i boxning. Empire Fighting Series har haft en svensk thai-boxningsgala som vi kommer prata om. Och vi kommer även gå igenom UFC Vegas 24. Det är det och mycket mer i Fighterpodden. Så där, då var det avklarat. Då ska vi kasta oss in i alla de här spännande ämnena. Och till min hjälp har jag ju inte Mårten Söderström som brukar leda det här. Men Elin Blad, det är skönt att ha dig i alla fall vid sin sida.
Tack Simon Kulle. Det är härligt att vara med.
Och här pratar vi alltså hela våra namn. Vi tar upp så att
ja, men jag Filip... tänkte, du presenterade ju inte dig, så då kunde jag presentera dig istället. Ja, du förtjänar också att lyftas upp, Simon.
Ja, tack så mycket, tack så mycket. Jag kan aldrig bli lika bra som Mårten, men man försöker. Filip Dersén i alla fall har vi med oss från vackra Skåne.
Ja, tack så mycket. Kul att vara med och det är faktiskt mulet idag, men annars är det vackert.
Ja, normalt sett är det vackert. Mm. Och sen har vi då fått lite extra hjälp från vår tomte på loftet, Johan Haldin. Och du är inte bara tomte på loftet, du är ju väldigt mycket mer, bland annat varit ordförande för MMA-förbundet och du har ju drivit klubb i en himla massa år. Kör du på någonting nu under pandemin eller hur ser det ut?
Just nu så håller jag på att rehabtränar efter en ryggoperation. Och ja, mycket till kampsportsträning blir det ju naturligtvis inte just nu.
Nej, jag förstår. Men all lycka till då med det. Men vi ska kasta oss in i det första ämnet direkt här. Och jag kastar över det till dig, Elin. Du som tog upp det här innan podden. Alltså, att det var 9 år sedan UFC kom till Sverige första gången. Det är lite otroligt.
Alltså det är väldigt svårt att fatta att det är så länge sedan. Och jag hade inte tänkt på det först, men jag fick upp det som ett minne på Facebook idag. Att det är alltså idag när vi spelar in är ju den 14 april. Och den 14 april 2012 var första gången UFC kom till Stockholm. Det var snöstorm, många var väldigt taggade. Vi var ett ganska stort gäng från klubben som skulle gå och se den här galan och jag kommer verkligen ihåg det som att det var nyss. För det var så stort att UFC hade kommit till Sverige. Och jag gick ju tillbaka och började titta lite på fightcardet där och det är väldigt många matcher som jag glömt där. Men alltså, var ni där? Kommer ni ihåg någonting? Johan, du var väl på plats, eller hur?
Ja, men jag var absolut på plats. Jag var till och med så att jag var anställd av MMA-förbundet under den här perioden för att jobba med mediafrågor. Och jag hade bland annat tagit fram en folder om ja, men lite så här MMA för dummies. Där vi gick igenom de vanligaste situationerna och så. Och vi hade möten också med alltså Svenska MMA-förbundet med media. Vi hade bjudit in i stort sett hela Media Sverige för att beskriva vad MMA och naturligtvis UFC vad är för någonting då. Det var jätteroligt och väldigt, väldigt intressant tid.
Ja, det var verkligen det. Jag var också givetvis där och var med och preppade också innan, inte riktigt på samma sätt som Johan, men också med mediebiten där jag var med och hjälpte till då och så. Det var sån stor laddning liksom överallt. Alla var liksom tillsammans där på den grejen. Samtidigt så var ju snacket så här, nu kommer McDonald's till stan. Det var lite så, det var någon, jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det var någon så här, hur kommer det bli då? Så att jag vet att det fanns lite oro också på samma gång liksom att vad kommer hända nu när McDonald's kommit? Kommer man gå till Max då? Eller liksom de andra, liksom, vad kommer hända? Och det har ju visat sig under de här 9 åren att lokala galor fortfarande har sin charm och har absolut sitt existensberättigande. Men Filip, för din del, kollade du på MMA vid det här laget?
Alltså jag var ju, vad var jag, 14 år gammal, gick i 8:an minns jag, men min en äldre släkting, han åkte upp med några kompisar i en busslast och såg galan. De var inte så hemskt sportintresserade, men just MMA fastnade de för. Och detta var faktiskt min första match jag såg med The Mall live. Alltså. Jag hade sett några andra på YouTube och sådär, men detta var första gången live. Så att, jag kommer ihåg det utav den anledningen. Men jag kan ju inte säga att jag såg hela fight card, utan det var liksom mest Alex match jag såg, som jag fastnade för.
Men det var fantastisk stämning i Globen, alltså för de som var där, alla kommer ju säkert ihåg liksom under Alexander Gustafssons match mot Thiago Silva, när publiken började liksom dra den där ramsan med slå han på köften. Alltså det var häftigt, och jag kommer ihåg, för jag jobbade ju inte som press då på den galan, men jag satt ju liksom och tittade på Twitter under hela galan och liksom hur så här, UFC-fans över hela världen skrev liksom hur underlig den svenska publiken var, som satt liksom så här tysta och tittade, sen gjorde någon en bra move, alla bara gjorde en liten applåd och så var det tyst igen och fortsatte, hur underligt det var. Men samtidigt var det ju liksom en otroligt stark publiknärvaro i Globen då.
Verkligen.
Jag tänkte bara en fråga till er som varit på flera galor i Globen och i Stockholm. Var rankar ni denna rent stämningsmässigt jämfört med de andra? Det kommer inte senare.
Det är alltid någonting med det där med skärmen och första gången någonting. Så det blir svårt att ta det då. Jag kommer ihåg att jag satt i och för sig ringside, men jag gick runt någonstans och jag kommer ihåg att jag snackade med August Wallén och George Salfelt, som ju var två av de mest drivande för att få hit MMA till Sverige och framförallt USA också då. De typ skålade med varandra. Det var en magisk stämning. Det var liksom någonting som var så här, we did it. Så att den för mig är ju ändå av den anledningen. Sen var det väldigt speciellt och märkligt när det var på Tele 2 Arena mitt i natten. Det var jättekonstigt och tjejen bredvid mig som satt i pressen svimmade när det målare kom in, och jag brukar ofta ta upp det. Men det var sån tryck liksom i den arenan. För att visst, det är ju fotboll där och sånt på Tele 2, men då är det ju oftast liksom två lag. Alltså här var det liksom alla på samma lag, det vill säga liksom det målare liksom. Men så för mig är det, vad är det för det, Elin?
Alltså bäst stämning absolut på första galan. För då var det fortfarande, alltså det fanns fortfarande den här publiken som var lite de som brukade vara på Superior på Fryshuset. Alltså där det verkligen var att man gick för att man var genuint intresserad. Alltså när det var på Tele 2 Arena några år senare, då var det, allt var liksom mycket större. Det hade blivit lite mer, inom citattecken, mainstream. Det kändes inte lika intimt. Sen var det ju såklart helt bizarrt när, jag vet inte hur många var i arenan, 25 000 någonting sånt.
Eller då på Tele 2 menar du?
Ja, precis. Tele 2.
25 000 plus.
När alla liksom bara skriker i kör när Alex kommer in, och så här montrarna börjar flimra för att det är liksom så mycket som händer. Men det är nog ändå den här första galan som är min favorit. Och det var ju flera svenskar som gick. Alltså på underkortet gick ju Bassam Youssef match. Han förlorade mot Simeon Toresen. Men Reza Madadi vann sin match. Då minns jag att då var det ju helt galen stämning när han gjorde det. Och en match, den sista faktiskt på prelimskortet, då var det Papi Abedi från Sverige som mötte James Head. Han förlorade ju dock den matchen, men jag har ett så starkt minne från den, för just det här att det var så tyst, för alla tittade liksom noggrant på matcherna, och under Papi Abedis match så är det någon snubbe någonstans i Globen som bara skriker armbåge! För det var första gången det var Unified Rules i Sverige. Så man hade aldrig fått göra armbågar förut. Och det var någon som verkligen ville att pappi skulle armbåga honom. Och jag kommer aldrig kunna glömma det. Jag tyckte det var helt hysteriskt.
Ja, det var magiskt. Alltså, vi har haft några magiska galor verkligen i Sverige. Men vi måste röra oss vidare. Och då tänker jag att vi ska snacka lite boxning. Och det är lite ditt, det har blivit ditt, eller blivit, det är ditt område, Filip, här i podden lite extra. Och damboxning har du flaggat för att du vill snacka om. Vad händer där? Vad händer i damboxningen?
Ja, det händer rätt mycket ska jag säga. För att nu senast i lördags så var det en hel del kampsport. Det var ju UFC, svensk tid och två boxningsskalor. Så att det var ju svårt att veta vad man skulle kolla på. Men jag valde ändå att se en del på en boxningsskala från London. Där då Conor Benn, som vi pratade lite om förra veckan. Han är då son till en gammal legendar i Storbritannien. Han boxades och han vann på knockout i första ronden. Men det var långt ifrån han som liksom tog min uppmärksamhet. Utan det var en match som var i mitten på det här fightkortet. Som var mellan då två damer. Ebony Bridges mot Shannon Courtney. Och det var i London och jag vet inte hur många som har sett för det första invägningen. Jag kan ju börja berätta att det har blivit lite av en, det har delat boxningsvärlden i två läger. Mm-hmm. För att Ebony Bridges, hon gick in i underkläder av den mer liksom Victoria's Secrets, nischen, alltså väldigt utmanande enligt många. Och det gjorde att detta fick en rätt så stor uppmärksamhet redan innan matchen. Så det var ett smart drag av henne. Hon är från Australien och hon har gjort det tidigare. Så att redan där märkte man att det var någonting på gång. Och sen då när de väl kom in i matchen så var det en helt fantastisk titelmatch. De hade båda två kunnat bli avslutade via knockout, vilket jag inte ser så ofta. Det är så pass jämnt i damboxning. När jag kollar upp på världseliten, det är ofta någon som är mycket, mycket bättre. Eller i alla fall dominant. Här var det en totalt jämn match. Och men det intressanta i detta är ändå att den har fått så pass mycket uppmärksamhet. Det är ifrån invägningen. Och jag tänker som så här. Att Bridges som gick in i underkläder och visade upp sin kropp som väldigt många blev helt fängslade av. Kan man verkligen säga. Vissa boxar sa att det är löjligt. Det är dumt. Hon gör en otjänst till damboxningen. Vissa sa att det var helt rätt för att det fick upp publiciteten. Jag tycker också att det var rätt. Jag tycker att det ger mer publicitet till annars damboxningen som får så pass mycket mindre medietid än herrarna. Och hon lyckades. Och även då att hon inte bara gjorde det utan att hon också backade upp detta med en riktigt bra titelmatch som hon tyvärr förlorade. Men det var väldigt jämnt. Jag menar, har någon av er sett presskonferensen eller bilder därifrån?
Jag har sett bilder. Nej, men det är ju... lite kontroversiellt om man säger så. Och det är ju så här, det är lite kontroversiellt. Alltså, vad tycker du Johan, du som har varit med länge i gamet och sådär. Så du har ju sett allt egentligen på invägningar. Från rena slagsmål i stort sett till folk som kommer in på olika sätt. Och med masker och dräkter och utan kläder och allt det. Vad tycker du om det
här? Jag tycker väl att det är, naturligtvis kan vi dra det till, ska det behöva vara så här? Ska vi behöva sälja på sex för att ska kvinnor behöva det? Och tyvärr kanske det är så. Tyvärr kanske det är så att man behöver göra det. Jag tycker inte att det borde behövas. Jag vill inte att det ska vara så. Jag är emot till exempel Ring Girls. Jag tycker inte att vi behöver... Jag kan inte se någon anledning till att det ska finnas med. Men jag är inte ensam om att ha åsikter. Och av någon anledning så finns det här. Och det, i slutändan så måste det få vara hennes, det är ju hennes varumärke det handlar om, det är hon som individ som gör det här, det är ju hennes val. Det hade varit en annan sak om det hade varit, om det framkommer att det är hennes manager som är man, har tvingat henne att göra det här, då har vi en helt annan situation. Men om det är så att det är hennes eget val, då måste det ju få vara det. Det här handlar ju som alltid väldigt många av de här frågorna om vilket perspektiv man har på det. Men utifrån ett helt individuellt, alltså hennes personliga val, så måste det få vara hennes rätt att göra så. Det är ju inte konstigare än att vi har haft fighters i UFC som är, alltså män som har, eller MMA som har gått in i lite märkliga munderingar. Det kanske är deras val att göra så.
Det jag kan tycka, det är väl att det är lite synd att det är dit det behöver gå någonstans liksom, för att det ska kunna då dra uppmärksamhet och liksom sådär, att det, ja, att det blir det man tar till, för faktiskt ta till alla möjliga grejer, låtsas bråka och säga trash talka och allting sånt där och göra alla möjliga grejer, och så då känner en tjej att hon behöver liksom ta till sig det. Vad tycker du då, Elin? Du har ju ändå gjort invägningar och allt möjligt.
Ja, det har jag. Alltså jag vet inte, jag tycker den är rätt svår. Alltså, det är ju lite tråkigt att bara sitta och hålla med, men jag tycker lite som Johan att det blir så fånigt att liksom prata om det på en så här individnivå, för det kan inte liksom vara att en individs val är det som ska liksom så här omkullkasta jämställdhetskampen eller något sånt. För det hänger liksom inte på en person. Och jag tycker jämförelsen med Ring Girls är relevant. För där är det liksom, här är en roll som vi har satt där du ska se ut på ett visst sätt. Du ska ha på dig de här kläderna. Du ska liksom ut med tuttarna och göra pussmun och har liksom ingen annan funktion. Där har vi liksom någonting som är så här... Det är liksom rent sexistiskt i sig, men att sen liksom en atlet, en idrottare tar till det här knepet för att få uppmärksamhet på en invägning. Ja, alltså som ni säger, manliga atleter gör ju också knäppa saker, går in med knasiga masker eller gör vad sjutton som helst för liksom att få pressens uppmärksamhet. Så jag håller med om att det är tråkigt att det är ett så förutsägbart knep. Så här, ser man bra ut, tar på sig utmanande underkläder, okej, det är klart det funkar. Det är tråkigt att det är så, men hon gör väl bara vad hon kan för att försöka förbättra sin egen situation, antar jag.
Ja, nej, men som ni hörde, där kommer vi kunna prata om väldigt länge och så. Det finns många olika typer av åsikter, men vi ska hålla oss kvar i boxning. I helgen så har vi ju... en gigantisk match faktiskt, får man ju säga, Filip. Det är ju konstigt att det har blivit så, men det är ju Ben Askren mot Jake Paul, inte världens bästa boxare, men den liksom labelas nästan som det. Apropå snacket, vad säger du?
Ja, det kan ju vara världens två sämsta boxare som någonsin har sålt liksom huvudkort på en pay-per-view, mycket väl. Men jag är ändå taggad inför honom, det är konstigt, men jag känner liksom att jag är mer, jag tycker att denna matchen har mer legitimitet att, alltså rent vem som kan vinna, än till exempel Floyd Mayweather mot Conor McGregor. För jag var ju helt säker på att Floyd skulle vinna, hur lite han än tränar helt enkelt. Men däremot här, Ben Askren mot Jake Paul. Askren öppnar upp som underdog i samtliga oddsmakare. Wow. Och jag är väl beredd att hålla med. Jag vet inte, han har väl haft... fler, hans höft, eller vad ska man säga, hans höftoperationer har haft en del, och alltså han är väl 36 år gammal, men 36. Det är inte en 36-åring som är ung, utan han har ju brottats hela sitt liv, och det är en nedsliten kropp, tänker jag. Så jag går in och tänker, ja men Jake Paul kan väl vinna där, vad tänker ni?
Alltså jag har svårt att se det. Alltså Ben Askren, 4 sporter har han varit topp 10 i världen. Alltså det är inte vem som helst som blir i 4 sporter. Sen är ju en diskgolf och sådär, så vi ska inte kanske hypa upp den så mycket när det gäller kampsport. Men det är ändå så här brottningar med varandra. Och det är ändå så att han är alltså svårslagen, och han har ändå satt ut sitt mål här för att göra det här. Sen är det väl det att han kanske inte bryr sig så mycket. Det är inte jättefarligt att om han förlorar eller någonting. Han har ju sagt det tydligt så att hade det varit en bra bok, jättebra bok, så hade jag förlorat. Det är bara det att jag tycker inte han verkar vara så bra. Men jag menar, här pratar vi ändå om en som håller på med någonstans, inte knappt elitidrott, men håller på med i alla fall idrott i 3 år mot Ben Askren som har varit liksom i OS och allting. Johan, du har ju tränat väldigt många olika fighters från grunden och andra på 3 år, hur bra blir man? Nu är såklart helt olika förutsättningar, men ungefär hur bra blir man på 3 år för Jake Pauls fall då?
Alltså Ben Askren är ju inte en bra striker, nej, 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 eller en bra boxare. Han är inte känd från MMA. Det lilla jag sett av hans striking MMA är ju helt baserat på att alla fruktar hans brottning. Ja. Här kan han inte brottas, han kommer inte ha clinch rätt. Det innebär ju att han kommer vara tvungen att använda sin boxning ordentligt, och om Jake bara kan ta det lite lugnt och inte dra sig in i någon sluggfest, så ja. Men å andra sidan har vi ju då att han faktiskt är en fighter, och jag anser ju inte att man kan vara en fighter om man har gått 3 stycken amatörmatcher, så har man inte riktigt nått den mognadsgraden.
En amatör, 2 proffs har han gått.
Ja, men jag skulle inte säga att han har, även om han går under proffsregler, glorifierade. Han har inte mött några proffs.
Nej, sant.
Ja, att gå under ett visst regelsystem, ett regelverk, innebär ju inte automatiskt att det är en... Ja. Alltså, ur ren fighting så kommer ju Askren vinna i alla perspektiv varenda gång. Vilka andra regler alls som de skulle sätta upp än bara ren boxning, så skulle ju Askren mörda Jake Paul ordentligt. Skulle det finnas ett lite clinch-tid så är det inte någon diskussion. Jag tror vi kommer se mycket clinch, mycket dirty boxing och jag tror att Askren kommer nöta ner honom bara på ren fightability och elakhet. Han kommer slå honom lite hur som helst. Det kommer inte vara en boxningsmatch vi får se, tror jag. Det var jag inbillar mig i alla fall.
Tolkar jag det rätt då att du tror att han kommer liksom försöka clincha rätt mycket ändå, vara jobbig, använda huvudet mycket och gnida det mot honom och
absolut.
Liksom köra det här som kallas telefonkiosk som inte alla precis. Unga fattar vad vi pratar om.
Dirty boxing, det vill säga man slår med fel del av handsken, man försöker träffa lite grann med skallen som du säger. Det är mycket axlar, det är mycket armbågar, det är mycket fult. Han kommer göra det för att han inte kan annat. Så är det. Askren kommer göra det som han har gjort hela sitt liv. Tre månaders boxning kommer inte ändra vem han är. Så enkelt är
det. Det låter som en relevant analys. Har du något att tillägga där, Elin? Känner du?
Alltså det jag har att tillägga är att jag har svårt att uppbåda någon form av entusiasm alls inför den här matchen. Jag förstår inte hur vi kan lägga 10 minuter på att prata om den här matchen. Ja, för jag tycker
den är hypad.
Ja, jag vet, men jag känner inte hypen.
Du känner inte
jag har inte köpt in i den här hypen. Jag tycker bara att det blir skönt när vi kan gå fram och prata om nästan någon match, vad nu det blir. Jag känner mig redan över den, trots att den inte ens har varit.
Jag fattar. Filip, du får wrappa upp det angående Askren och Paul.
Precis, för jag tänker, då har vi ändå två olika sidor. Ni tror att Askren lyckas nöta ner honom. Jag tror att Paul kan ta det. Och jag vill bara säga varför jag tror att Paul kanske ändå lyckas knipa segern. För det första, viktklassen. Jag tror Paul är betydligt större än Ben Askren. Ben Askren, det är nog lite pappakilo han lagt på sig som gör att han kanske kan väga lika mycket, men det är nog inte liksom hans finaste kilo han haft. Sen såg jag ju en film när han slog på en säck. Förmodligen är det ju inte hans bästa boxning han visade upp. Men är det, då är han illa ute, Ben Askren. Det var när han stod och slog på en säck liksom och körde lite träning. Så då hoppas jag inligt att han är bättre än så. Och sen är tredje ändå att jag tror faktiskt att Jake Paul, även om han har mött alltså totala noviser som inte ens har sparrats en rond i sina liv nästan, så han slår ändå hårt, tror jag. Jag tror han slår relativt hårt. Det är några som har sagt det som han tränat med. Det är klart att de kan vilja hypa upp han för sakens skull, men han kan kanske slå hårt och det är inte helt lätt för Askren. Så att, nej, det blir spännande. Jag kommer att se det i alla fall.
Ja, du kommer se den. Jag kommer se den också. Men vi ska röra oss vidare. Vi har haft en thaiboxningsgala i Sverige. Det var Empire Fighting Series som hade den och det var flera supermatcher. Det var så bland annat Kim Falk som han vann SM 2015-2019. Han är skandinavisk mästare WBC 2019 som möter Filip Walt som många känner till. Han är också skandinavisk mästare, har vunnit 2 SM-guld, 1 VM-silver, 1 VM-brons. Och i den matchen så, det var huvudmatchen och den vann Kim Falk. Ganska förvånande, jag tror att många inte riktigt väntar sig det. Henrik Kostas Nanga som ju har gått över till boxning framförallt, men han hade ju riktigt grym i thai-boxning. Han fightades för Sweden Top Team och han besegrade Christopher Bayo som faktiskt är klar för att gå över till MMA, den här boxaren, SM-mästare som kommer gå på Superior Challenge 22, men vi har chansen att snacka om honom senare, tänker jag. Sen hade vi en annan supermatch som var Sunny Dahlbäck som kom tillbaka, Odenplan Fight Gym fightades han för. Och han besegrade där Robbie Daniels från Malmö Muay Thai. Han vann på en TKO, eller det var ringhörnan som kastade in handduken. En ganska blodig historia där. Såg någon av er det här? Jag ska nämna också att Reber Alvand också vann för Sweden Top Team och besegrade Dennis Georgsons på Fight Club Stockholm på ett knä. Och sen var det flera andra matcher. Men det här var väl liksom huvudmatcherna, kan man säga. Är någon av er som har sett matcherna eller hört om resultaten?
Jag har hört om resultat och gjort och sett lite klipp därifrån sådär, men när jag köpte inte den, jag tyckte priset var rätt högt. Så då, men det är klart, de behövde
det. Vad kostade den?
399, tror jag.
Va?
Ja, men det var för att kunna gå runt, det är väl inte enkelt, men jag tyckte, ja, då, det var nog en del som kanske avskräckt för priset, tyvärr, kanske.
Det var saftig pay-per-view, alltså. Mm.
Verkligen, dyrare än ja, USA. Ja. Ja, ja, nej men det är nästan i alla fall. Men det är, ja, jo, det är en hel del. Men då ska vi inte snacka så mycket om det. Men vi kan ju ta upp det. Men Kostas har ju gått över till boxning. Hur tycker du hans boxning är? Alltså, hur ligger han? För han var riktigt bra i thai-boxning.
Jag tycker han ser bra ut. Jag har mest sett träningsvideos och så. Han är ju igång med Louis Lagerman, den erfarna tränaren. Så att, det kan nog bli bra. Men man vill ju såklart se han komma igång och boxas professionellt och se han mot, ja, bygga upp sin karriär där helt enkelt. Så att, men om man bara utgår från hans thai-boxning så är han ju en bra striker. Så att, har alla förutsättningar, tänker jag.
Vad säger du om det här, Johan? Thai-boxning?
Jag har faktiskt inte sett den här galan. Det var så mycket annat den här helgen så att jag lyckades klämma in mig 7 timmar UFC ungefär. Tittade även på underkortet så att det åt upp all min kampsportstid, eller titt-tid. Men nej, jag tycker att det är jättekul att det är igång. Det är väl super. Och nu kommer vi snart få SM också. Jag tycker att det är väl jättekul att det börjar vara lite event, även om det är utan publik. Jag kan inte riktigt se vad problemet är. Det är klart man kan ha fler galor. Självklart kan vi ha det. Verkligen.
Ja, men det är ju absolut. Och sen så får vi se. Vi hoppas på fler galor och så. Men det är ju det att man ska gå runt också. Du nämnde SM där. Bra. För att det är ju så att Josefin Lindgren Knutsson, Little Thunder, hon kommer ju faktiskt temporärt gå tillbaka faktiskt och fightas på thaiboxings-SM. Och hon ska ju hämta sitt bälte som hon kallar det. Så det blir lite extra kul tycker jag. Men vi lämnar thaiboxning där och går vidare i podden. Ja, okej. Okay. Vi har haft lite UFC också senaste tiden. Du nämnde det, Johan. Du kollade på det. Jag kollade på det. Och säkert även ni, Filip och Elin. Eller Elin, ibland kollar du, ibland inte.
Nej, faktiskt inte den här helgen. Jag har haft alldeles för mycket att göra. Och det... Men jag vill jättegärna höra. Jag väntar med spänning på recensionen.
Ja, alltså det var ju Marvin Vettori mot Kevin Holland. Kevin Holland fick ju återigen då gå köra match på kort varsel. Och ja, vad säger du, Filip? Kevin Holland.
Ja, det är väl ändå vågat att ta två så tuffa brottare på så kort notis som han gjort senaste tiden. Men om vi kommer till Vettori som gjorde ännu en bra prestation. Tycker att hans prestation var snäppet vassare än den Brunson visade för några veckor sedan. För att här tog han ju verkligen och lyckades göra någonting väl nere på marken. Så länge han bara sänker hakan lite som han har. Han går rätt högt med hakan, men gör han bara det så jag tror han kan gå riktigt, riktigt långt.
Riktigt jobbig fighter Marvin Vettori. Det såg vi när han mötte Jack Hermansson bland annat. Johan, vad tycker du om hans stil?
Är det bulldozer-stilen? Den är ju jättebra. Alltså den är ju väldigt lämpad för MMA. Sen kanske den inte är den roligaste att titta på. Jag tror att det är många som tycker att det är, att Holland har en roligare stil. Det är mer publikfriande att attackera från alla lägen än att slå för att dyka in för att pinna. Men nu ser ju reglerna ut som de gör och han vinner ju. Så att han kommer ju inte sluta att spela på det här sättet. Det är ju reglerna dikterar ju att det här är ett bra sätt, ett säkert sätt att göra MMA på. Motsatsen då, som är mer Adesanya och Hollands stilar, de kommer ju bli allt mer udda fåglar, de som poppar upp och har den här typen av striking eller så. MMA kommer riktas mycket, mycket mer mot boxningsbrottning. Det är det vi ser i alla tränar mot det här hållet. Så är det.
Spännande, spännande. Vi hade en annan väldigt spännande match. På förhand sa ju vi att det här kanske var liksom den nästan häftigaste matchen. Arnold Allen som möter Sadiq Yusuf. Filip, alltså Arnold Allen har en väldigt studsig stil. Vad tycker du om hans boxning?
Han gör mycket, slår mycket, får iväg mycket slag. Och framförallt nu att han faktiskt kunde hota nästan med ett avslut i två ronder mot Yusuf. Blev jag imponerad av det, trodde jag absolut inte han skulle göra det. Men sen när han väl fick det så backade han ju tillbaka eller gick in i clinch. Där tycker Yusuf var rätt bekväm. Så att det ändå bara blev en 29-28 match han vann i alla ronderna. Alltså han hade kunnat göra ett så mycket mer dominant statement som Dana White nu hade gillat. Men det var ju smart, han vann i alla fall, så att han ville inte ta några risker. Men alltså, han förtjänade mer än bara vinna med en rond, tycker jag, utifrån hans prestation.
Absolut, och vi kan kasta oss direkt in också och fortsätta med UFC-spåret. Sen ska vi snacka lite Bellator och lite annat innan vi wrappar upp för idag. Men UFC Fight Night, Whittaker mot Gastelum, kommer ju gå i helgen. Och det är ju en ganska tuff match, en väldigt viktig match i den viktklassen om inte annat. Vad tycker du om den, Elin? Vad tycker du om Robert Whittaker och hans stil då?
Alltså jag tycker att han är underhållande att titta på. Och det har ju varit, det känns som att det har varit jobbigt för honom på sistone. Alltså Calvin Gastelum är ju ingen enkel motståndare, men jag tror absolut att Whittaker kan ta den här.
Ja, vidare på kortet så har vi också Drakkar Klose som kommer möta Jeremy Stevens. Och det känns ju som att Jeremy Stevens har varit med sen Duckefaden, Johan, nästan verkligen fightats länge. Drakkar Klose 11-2-1 i rekord är ju en svår motståndare verkligen. Vill någon som vill säga någonting om den matchen?
Nej. Nej, men jag tycker att Whittaker-matchen är intressant, men alltså, det finns någonting friskt i de här strax innan 30-fightersna och någonting inte riktigt lika spännande när det är bäst före datumet har gått ut.
Så är det, och vilket leder mig in då till att vi har ju en match på kortet också, det som är Andrei Arlovski som är 42 bast nu, och han har ju 30-20 i rekord, men han har ju varit faktiskt champ en gång i tiden, förlorade sist, blev utdragen, möter Chase Sherman här, 15-6 i rekord. Det är alltså en förlust av Andrei Arlovski här, då bör han kanske hänga upp handskarna, men alltså, hur länge kan en sån här kille hålla på, Filip, och vara relevant liksom?
Alltså rent utifrån pengamässigt så tror jag hans inre motivation, den bara fortsätter. För att jag har väl hört att han känner ju duktigt, duktigt bra. Alltså även om han går rätt långt ner, alltså flera miljoner varje gång. Jag vet inte om någon annan har någon koll på det med hans kontrakt, men att han har något sånt där som har varit med så länge att han har förhandlat till sig ett bra kontrakt. Så att han själv kommer nog inte sluta. Det är nog UFC som får ta handskarna från honom.
Det blir lite sorgligt, sen hade han ju faktiskt några vinster och sen förlorade han nu senast och sådär. Så att, men det är liksom ojämnt, och det, vi ser ju fler och fler försvinna av de här nu, alltså försvinna från UFC menar jag. Vi kommer få se också Gerald Merchert som kommer komma tillbaka, så du kanske kommer ihåg någon som Hamzat Chimaev slog på väldigt kort tid. Hur kommer man tillbaka från en sån här grej?
När man har blivit överkörd och dominerad på något sätt, så ska man ju naturligtvis öva på den biten. Alexander Gustafsson är ju det bästa exemplet på det här av våra kända svenskar. När han mötte Phil Davis så åkte han ju och tränade med Phil Davis. Mm. Efter det så började han ta ner sina motståndare. Det är ju naturligtvis så man, jag menar inte att man måste hänga med den som har slagit den på käften, men att ta hand om det, att täppa till de hålen enligt den här klassiska devisen, en kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Så att naturligtvis så förbättrar man sin brottningsboxning om det är det som man åkt dit på. Och när det kommer till Chimaev så är det ju det alla har varit oroliga för, hans tryck och brottningen, och därför har han kunnat klippa folk med sin boxning. Så att det är ju att bli starkare i brottningen, det är ju det handlar om. För väldigt många skulle jag säga. Om vi tittar på, om vi backar till Holland, så är det ju det han nu varit 3 veckor sedan hans match innan han mötte Vittori. Men det är naturligtvis det han måste jobba mycket mer på. Sin kontroll, sitt lugn och sin brottning. Att kunna styra scramble. Så att det långa svaret är jobba på det som, beviset finns ju där. Du blir knockad, och i MMA är det nästan alltid, eller väldigt ofta, så är det ju att bli bättre på själva scramble-delen. Brottningsdelen.
Ja, men absolut. Det visar ord, Johan, absolut. Vi ska snacka lite Bellator. Ja, innan vi rappar upp så ska vi snacka lite Bellator, och där är det ju så att vi kommer få se Carl Albrektsson. Det har vi egentligen redan pratat om, men du nämnde Phil Davis där, Johan, nyligen här, och han kommer ju gå huvudmatchen mot Vadim Nemkov, som faktiskt har ett rekord på 13-2, men hans ena förlust kommer av Carl Albrektsson. Lite spännande, han är champ där, och det är en mästarmatch 5 ronder i lätta tungvikten. Ja, alltså vad säger du, Filip? Har du koll på de här killarna?
Ja, jag tänkte bara hur Phil Davis fortfarande är igång. Det känns som att han har hållit på väldigt länge, men ändå är det bara 27 matcher han har gått. Så att, ja. Men jag vet inte, det är väl rätt intressant att Phil Davis besegrade Karl Albrektsson. Albrektsson besegrade Nemkov. Så att det blir en kul match utifrån den aspekten att se vem som egentligen är bäst av dem. Jag skulle tro att utan att ha sett Nemkov för mycket så känns det så att ungdomen kan väl vara det som fäller avgörandet. Jag vet inte hur taggad Phil Davis är. Och liksom att ta ytterligare.
Ja, jag tror han är taggad. Han ser väldigt taggad ut. Alltså. Det tror jag absolut. Men det här är ett väldigt bra Bellator-kort. Och vi tjatar ju alltid på det varje gång på den. Att, det är så synd att man inte kan se dem här. För det är Corey Anderson kommer gå en tuff match här. Paul Daly kommer vi få se. Det är liksom, vi har dansken Mats Brunell. Vi kommer även se Karl Albrektsson. Då, så där, som möter faktiskt brorsan Nemkov, då, Viktor Nemkov. Och så vidare och så vidare. Jättebra kort, verkligen på alla sätt och vis. Men vi kan inte se det, det blir så här jäkla liksom, antiklimax. Så vi ska nog kanske inte prata sönder oss om den här galan. Men ja, alltså, vad fan Johan, kan inte du fixa det här nu? Du har ju suttit som ordförande i förbundet och grejer. Eller Elin, du sitter i Kansborgsförbundet, kan inte ni fixa lite tv-rättigheter?
Men är det inte du som jobbar med så här mediefolk?
Jo, det är sant. Men gör inte ni också det för övrigt? Ja, nej, men det känns svårt. Det känns lite synd, lite tråkigt helt klart att så är fallet. Men
vi håller tummarna för Kalle.
Ja, det gör vi verkligen, verkligen. Och vi ska också säga det vi nämnde i Chimaevs motståndare där, att han också är tillbaka och tränar. Så det ser vi verkligen fram emot. Och en till grej när vi helt avslutar det, att Conor McGregor har bokat match nu och designat på för att möta en tredje gång Dustin Poirier, så att den kommer bli av i sommar, så att det finns en del att se fram emot, roliga saker.
Var det verkligen så? Är det inte så att han har sagt att han inte ska gå match?
Ja, vi får se om det stämmer eller inte. Det har ju varit massa turer fram och tillbaka och hit och dit, och Conor McGregor anklagas för att inte betala de här pengarna han skulle betala till liksom den här charityn som Poirier har, och så vidare och så vidare. Nu gäspar Elin Blad och det är dags att helt enkelt runda av.
Förlåt, Simon, det är inte personligt. Får vi säga...
Nej, absolut. Elin, vill du bara avsluta? Alltså, händer det någonting annat inom cancersfärg? Eller hur ser det ut liksom från förbundshållet innan vi helt slutar?
Nej, alltså det som ligger framåt, det är ju typ thaiboxnings-SM. Det har ju varit kanske lite lurigt för dem att få ihop det, eftersom det är väldigt begränsat med tävlingar, men De har sett till att de som ska delta, det är sådana som har thaiboxningen som huvudsyssla, för det är det som är kraven egentligen från RF. Du behöver inte fullt ut försörja dig på det, men du får inte ha det får inte vara din hobby att du håller på med thaiboxning. Så det bäddar ju egentligen för att vi kommer se riktigt bra utövare i SM.
Det låter som att det blir få matcher, men bra matcher. Så kan det ju faktiskt vara. Jag vet att Sanny tvekar, han kommer nog troligen inte gå. Det är tråkigt, det vore roligt att se sen igen. Men han har vunnit så många gånger, och andra sidan Josefin Lindgren-Krusen blir skitkul att se och så vidare. Ja, det där ser vi fram emot. Vi har chansen att snacka om det vidare. Och glöm inte bort fighterpodden at fightermag.se. Gå även in på fightermag.se. Kolla senaste nyheterna. Jättebra dragningar där. Filip, jag tycker du briljerar på sajten, och även ni andra som skriver där dagligdags. Tack så mycket för mig. Mitt namn är Simon Kölle, och som vanligt har vi haft med oss Johan Haldin, Elin Blad och Filip Dersén. Och vi hoppas att vi får med oss Mårten Söderström nästa gång. Vi gör som vanligt så här. Uss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.